Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Vinpratarna.
Hej, vad trevligt.
Hej Andreas.
Hej Beatrice, hur mår du?
Jag mår bra, tack. Mm. Alltså, förutom att jag går runt och fryser hela tiden.
Ah,
det är helt fruktansvärt kallt.
Är du kall av dig? Eller är det bara för att det,
alltså,
det,
jag menar, det är kallt? Alltså, inte vanliga fall. Jag är en varm tjej. Men det är fett kallt i lägenheten också.
Det är svinkallt faktiskt just nu. Men det ska bli varmt snart igen.
Va?
Ja men varmt, alltså plusgrader i alla fall imorgon redan. Mm. Vi spelar in det här på en onsdag och imorgon på torsdag så ska det ja, skitsamma. Men idag är det alltså den 28 november. Idag har man sett jättemycket av er nya restaurang.
Ja.
Det har liksom blivit officiellt namnet.
Nu går det ut med logga och hela shebamet.
Ja, och den heter Voisin, eller vad står det?
Voisin.
Ja. Men jag som inte kan franska så bra, vad betyder det?
Ja, men alltså, det är ju granne i feminint kan man väl säga.
Ja.
Det har ju voisin och voisin, så voisin betyder liksom den kvinnliga grannen.
Ja, men det är ju underbart.
Mm,
det är perfekt.
Det gillar man.
Ja, verkligen. Ja, vad roligt. Och det går framåt. Ja.
Sakta men säkert.
Sakta men säkert. Du, vad har hänt annars då senaste tiden?
Men det är typ det. Alltså, det är så himla tråkigt. Man har fått så mycket härliga inbjudningar till roliga provningar. Men jag, som jag sa till dig tidigare, att jag har inte kunnat gå på en enda och jag typ skäms.
Ja.
Men nu är det fokus som gäller.
Ja, men jag
du berätta lite, du går på så mycket roligare grejer.
Ja, var det
här
någon
grekisk grej?
Ja, det var idag faktiskt. Den här veckan har varit superbra provningar. I måndags var jag och provade Elio Grasso.
Mm.
Fruktansvärt bra tycker jag.
Det är ju goda grejer.
Det är jättegoda grejer. Och både de enkla, så jag drack jag började med någon dolcetto där från...
Ja, för de som inte vet så är Elio Grasso en producent från Piemonte.
Ja, exakt. Mm. Monforte d'Alba.
Mm.
Mm. Och nej, men det var typ en av de bästa dolcetto jag någonsin har druckit, så här, som bara ståltank, så här, superfräsch, just det som vi har pratat om tidigare, som gjord för att liksom serveras sval i stora kupor. Ja, verkligen. Och även deras lite mer premiumgrej var härlig producent, verkligen. Och
jag har inte besökt dem.
Du har inte gjort det, nej. Nej, inte jag heller. Men nu kan vi göra det när vi vill. Vi har en stående inbjudan.
Ja, det lät bra.
Och sen igår var jag och provade Louis Chadeau. Vi provade 2016 ett gäng. Det var väl 11-12 viner totalt. Eller mer till och med. Men, och det var också, ja, jag är impad
de
av deras...
De brukar ställa ut mycket. De har ju så många olika premierkryer och sådär också. Det är väldigt kul att jämföra dem.
De har väl, jag tyckte de sa att de har väl 160 olika uttryck liksom totalt, men så det är ju ohygglig mängd. Jag var besökt dem förra året, då körde vi väl i alla fall kanske 50-60 olika grejer.
Det var, ja, det gjorde jag med. Det var också så här perfekt eftermiddagsprovning när man var som piggast och sen bara, nu kör vi igenom den normala så här, 2015. Okej, så tänker man, ja, men det kommer vara väl 10 viner, så var det
alltså,
så
här, nej.
50 viner, ish.
Ja. Ja, men det är intressant ändå. De är duktiga tycker jag också på att hålla höjd. Alltså både från högt till lågt. Deras liksom instegs Covanto Jacobin 16, jättebra årgång för den. Och mycket av det andra är ju förstås för ungt. Men ja, verkligen höjd. Och idag var det så här Greklandsprovning. Det var en grekisk master of wine som var här.
Ja, jag läste det. Det var lite av frukostseminarie.
Ja, det var jättelyckat faktiskt. Det var 11 viner.
Vad heter han? Lukas?
Han heter Jannis... Vad ska man ta efternamnet?
Det var inget Lukas, nej.
Nej, han heter inte Lukas. Han heter så mycket som... tillåt mig slå upp detta här. Mm. Nej, det var jättelyckat. Jannis Karakasis heter han. Mm. Så mycket vita viner. Lite så här udda druvor som man inte stöter på så ofta. Det var liksom inte bara Assyrtiko, Cinnamauro och Retsina och sånt där. Utan det var lite annat. Det var jätteintressant.
Vad kul.
Ja.
Och idag, more Greek wines.
Ja, men man blir ju hela tiden... får man ju bevis för att de gör ruggigt bra grejer, tycker jag. Mm. Du nice. Måste ju också passa på att bara säga grattis till alla nyblivna sommelierer. Jag har fått så mycket meddelanden och vi har fått det också. Folk som har, det har varit examensdagar här nyligen.
Några har kommit förbi Folie också.
Ja, men så det är så härligt.
Grattis.
Ja, grattis
och tack
alla.
För att ni uppmärksammar.
Ja, vi vet hur tufft det kan vara att ta de där examen. Och, ja, men det är superkul att vi kan bidra med lite hjälp och inspiration emellanåt. Det är ju liksom hela idén med vinpratarna ju.
Ja, så det är lite för många som säger att de somnar till min röst. Det känns lite obehagligt. Men jag tar det på sätt som att antingen är det väldigt tråkigt eller så är det bara mysigt.
Du får ta det som att det är mysigt, att det är harmoniskt. Ja.
Lätt. Ja. Ja, dagens tema.
Ja, men idag ska vi köra lite druvor. Eller en druva, rättare sagt.
Ja.
Ja, vilken? Ja, det har vi redan.
Garnacha.
Garnacha, Grenache. Det har vi redan avslöjat.
Vi har ju spelat in den en gång tidigare.
Ja, vi kom inte så långt, men vi började.
Det här när tekniken, när allt skiter sig.
Ja, fan. Så förra veckan, vi satt här för men exakt en vecka sedan också. Ja. Och då pajade, först var det någon strul med ditt och sen så var det någon strul med mitt och slutade med att hela min dator la av och började hålla på och uppdatera sig själv. Det var givet. Så att nu är vi på det igen helt enkelt.
Mm, nu har du dubbla datorer.
Jag har dubbla datorer. Hängslen och livrem. Vad är din åsikt om Grenache egentligen?
Alltså åsikt.
Gillar du? Dricker du mycket Grenache? Vad tycker du om
det?
Nej.
Ja, jag gillar den. Jag dricker inte så mycket av den. Mer på sistone. Nu har jag börjat jobba lite mer med framförallt då Garnacha. Det har vi pratat om lite tidigare, det här med det nya Spanien.
Precis. Jag har lite bra tips på det. Några grejer som kommer i småpartier nästa fredag.
Det tar vi
i slutet av programmet. Exakt.
Man kan väl säga att jag har fått upp ögonen för Grenache tack vare det nya Spanien. Och det pratade vi ju lite om då med vinerna från Madrid och Sierra de Gredos. De här vinerna som är gjorda på bara Grenache.
Exakt.
Som också är lite renare, eller renare skulle jag säga, men de har en fräschör. Som annars, Grenache är inte känd för liksom friskhet.
Nej.
Utan Grenache historiskt och har också idag blandas ju ofta med andra druvor.
Ja, så att precis.
Det är ju en druvsort som är väldigt planterad över hela Spanien och södra Frankrike.
Ja.
Men alltså en vindrickare vet ju inte vad Grenache är, gemene man.
Nej, exakt. Jag var förut också även igår på en annan provning med Alfredo Arribas. Han håller till i Monsanto och Pirat.
Ja.
Och han pratar om, för han gör ju den där typen av ren Grenache. Han kallar det för naken Grenache. Så att det är liksom Grenache som den är, fast man bara tar bort all den här, liksom, alla ekfat och allt det där som kan störa själva druvan. Och det är ett ganska bra uttryck för vad det handlar om.
Och det är väl kanske också lite mer i ropet nu än vad det var för 20 år sedan. Men
verkligen.
Om man ska bara gå tillbaka lite var Grenache kommer ifrån. Och
ja,
detta blev en liten överraskning.
Ja, förlåt. Men får jag bara börja med en grej innan? Ja,
flika.
Att, för att Grenache, jag måste börja med den här Os Clark, jag kanske nämnt en bok förut. Vad heter den? Grapes and Wines.
Ja. En gammal klassiker.
Ja, min gammal klassiker. Och den är ju, så där pratar han också mer om kanske mer old school Grenache. Men han liknar gnarsen vid liksom en turist från norra Europa som är nere i, på solsemester och bara såhär, det enda man vill är att ha värme och alkohol.
Och också en njutning. Utan parasol.
Ja, men easy drinking, härlighet. I solen. Ja, det är en ganska rolig liknelse, för det säger ju en hel del om vad druvan brukar vara. I alla fall de svenskar också.
Nej, men alltså, den vill ha det är en kul liknelse, absolut.
Ja, det är det. Det är i alla fall minnesvärd. Men ja, du, om man går tillbaka, du var förvånad över något.
Ja, för att jag har ju alltid trott att Grenache kom från Råndalen. Alltså det kändes som så här, det var romarna som anlade.
Ja,
alltså den där känslan.
Ja.
Men så är det ju inte.
Nej.
Det rätta namnet är ju egentligen Garnacha. Vi ska ju kalla det Garnacha. För att enligt forskning så kommer den från kungadömet Aragon, som då är i östra Spanien, nordöstra Spanien. Och sen har den ju tagit sig upp mot Råndalen. Och
exakt.
Fram till mitten på 1600-talet så var ju liksom södra Frankrike och liksom Roussillon var ju en del av Spanien.
Ja, men precis, visst. Det är ju
så den har ju, liksom den har ju klättrat sig upp. Men,
Aragon förut är väl en synonym fortfarande. Aragon och Aragonés och Tinta Aragonés kallas den ju fortfarande på vissa håll i Spanien.
Ja, precis. Mm. Inte för att inte Aragonés är ju en egen druva i Portugal, men precis som du sa, Tinto Aragonés.
Ja.
Och då hör man ju på namnet Aragon.
Exakt.
Så det tycker jag var lite en ny info för mig. Det blev lite så här, ja men trevligt. Då ska vi säga Garnacha istället.
Exakt.
För fransmännen har så himla mycket annat.
De har så mycket att claima. En annan sak som jag förvånade mig över det historiska var att det var en av de första druvorna som planterades i Australien i slutet av,
redan
i slutet av 1700-talet. Det hade inte jag heller en aning om faktiskt. Att den här som transporterades dit så pass tidigt.
Men konstigt idag så finns det ju väldigt, alltså om man jämför med andra druvor så är det ju inte den som är mest poppis, utan den tillsammans med så mycket annat. Men det var ju mycket som drogs upp på 70-talet.
Ja.
Så nu är det ju mer precis som i Rhône, alltså blending partner, alltså den vill gärna blandas med så här, syra och morvärde, den här klassiska GSM-blenden.
Mm. Ja, den
rånska. Älskar de här vinelingot när man bara, har ni någon GSM eller? Alltså det är ändå inte helt ovanligt att folk frågar efter GSM.
Ja,
jag
skrattar
alltid lite. Jag tycker alltid lite kul.
Ja, men det är lite härligt.
Vad har vi för andra synonymer till Garnacha?
Ja, jag kan nog inga fler. Jo, vi har Canonau kallas den ju på Sardinien.
Och det är också kul för att där är lite så som de andra intressanta öarna, alltså Teneriffa, Mallis etc.
Ja.
Att det är också ett litet uppsving där ju.
Ja.
Att det börjar göras en del coola viner på framförallt då Canonau och Garnacha.
Ja.
Men historiskt sett så har det varit en del liksom ganska trista viner och ganska mycket starkvin.
Precis, exakt. Men jag har testat någon Canonau, det finns någon på Bolis. Men jag har också hört att kvaliteten där faktiskt börjar bli ganska bra. Och för rätt lite pengar jämfört med många andra regioner.
Och där finns det också lite andra synonymer såklart. Den har även kallats för Grancaia och Tokaj Rosso.
Jaha, var då
på
någonstans?
På Sardinien.
På Sardinien, okej.
Och såklart, eftersom Sardinien då, de claimar ju också att den kommer därifrån.
Såklart, alla ska claima.
Men det som historien säger är i alla fall att den kommer från Aragon.
Ja. Ja, men det har jag läst. Vi tror väl på det, i alla fall till 90%. Mm. Ja.
Och Grenache har ju länge varit väldigt, alltså den mest planterade.
Ja.
Fram tills, inte för så länge sedan, men man drog upp jättemycket. EU hade ju liksom planer att det skulle dras upp, för det var liksom, det gjordes alldeles för mycket vin.
Mm.
Så på 80-talet drogs det upp jättemycket Grenache vingårdar i Spanien.
Varför just Grenache då?
Men det var ju för att den var den med, alltså det var ju allting, men man tog väl, alltså Grenache har ju varit en arbetshäst.
Ja, den är ganska så här hög avkastning och så att säga.
Så en siffra har vi där, 170 000 hektar i slutet på 80-talet och 2012 endast 63 000 hektar.
Oj, jäklar. Det är ju typ en tredjedel då nästan.
Ja, så att man drog upp mycket som var liksom sämre kvalitet och behöll kvalitet. Och detta var ju över hela, detta var ju Frankrike, Spanien, Italien där det ja. Var vinsjön.
Det är väl i sig rimligt, så att säga. Hellre kvalitet än kvantitet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men jag tror också att Grenache har ju en liten renaissance nu, och den trendar ju till lite både i Kalifornien och som du nämnde tidigare här med lite nakna Grenache, att man vill visa upp ett mer liksom rent, både rent ursprung men också single varieties.
Ja, precis.
Visa upp vad det egentligen smakar utan för mycket makeup.
Ja, men det tycker jag är roligt. För alltså, jag kan ju personligen, jag kan ju tycka att Grenache är kul även i så lite old school, alltså Chateau Neuf och sånt där. Om den är bra gjord, just att den har den här lite pinoiga stylen fast på turbo på något sätt, liksom på crack, att den är så. Men det, för det är ju tråkigt när, problemet med den är väl att den är så himla lätt, alltså den mognar ju sent, så att det är så lätt att den blir lätt att den kommer upp i 15% alkohol, och det är ju så tråkigt, eller det blir för mycket tycker jag.
Jag tycker det är okej med alkohol, det handlar ju bara att det måste vara balans. Ja. Och det som är med Grenache är ju att den kan producera mycket vin, alltså höga skördeuttag, men ändå komma upp i alkohol. Så detta har man ju liksom praktiserat på många ställen, alltså till exempel i Kalifornien, lite mer enklare viner. Så du får ett vin som är ganska tunt i färg, eftersom Grenache har väldigt lite färgämnen, hög i alkohol och inte så mycket smak, och låg syra. Och detta är ju viner som är ganska ointressanta. Men alltså, faktiskt, det har ju alkohol och kanske lite söt frukt, men inte så mycket mer. Men så fort man börjar arbeta i vingården med mindre skördeuttag och arbeta mer noggrant och mer kvalitativt, då får du ju liksom mer färg, mer struktur, en högre syra, men samtidigt den här alkoholen. Och då tycker jag ändå att Grenache har ju så mycket karaktär, så att man känner inte av alkoholen. För att det är ju sällan du får en Grenache under 13%. Det är ju väldigt ovanligt.
Utan
den är som Nebbiolo, och den kommer ju alltid upp i lite högre alkoholhalter, vilket är fine, men då måste du ha allt det andra också.
Ja, men det är ju det som problemet, och det är inte alltid den har det tycker jag. Den behöver ju ha, den behöver liksom vara stressad, levande stress för att den ska leverera bra.
Och det bra är ofta jordmån, magra jordmåner med bra dränage. Och det är ganska kul när man kollar på, som du sa innan, det här att det är lite Pinot on crack. För om vi pratar, om vi tar exempel då Chateau Neuf de Pape, där vi har några av de bästa producenterna som jobbar nästan bara med Grenache, där vi har de här galettes, roulé, de här liksom varma stenarna, magert, bra dränage, och sen har vi de här gamla bushvinesen som tål, alltså de, du har den hårda mistralvinden liksom, det är ganska tufft klimat, det är varmt,
kargt,
exakt, men, ja. Men man får ju ändå det här fina uttrycket av ren grenache och blint, om vi då om vi går på toppen direkt, vilket är lite kul, men till exempel då Chateau Rayas,
ja,
från Chateauneuf du Pape, som är en 100% grenache, med lite ålder. Det är väldigt många duktiga blindprovare som säger att det är Pinot Noir.
Ja, det är, visst, det är också, det är fascinerande.
För där känner du ju inte alkoholen.
Nej.
Det du har en jordgubbig frukt som ofta finns i Pinot. Sen blir man också lite lurad av färgen, för den är alltid väldigt blek.
Väldigt blek och ljus Pinot. Och lätt. Och så. Ja, visst.
Sen så är det väl syran där som aldrig kommer vara lika hög. Men när du har balans och du har ett svalt år till exempel, så då får du ju verkligen en väldigt fin förkör.
Verkligen.
Men det som, om man skulle bara parallell eller jämföra lite Grenache och Pinot, de är ju väldigt olika, men båda behöver ju väldigt mycket omsorg. Grenache har ju hög, alltså den oxiderar ju väldigt snabbt.
Ja,
om man gör viner som av lite lägre kvalitet och lite med högre skördeuttag, då blir de ju lätt liksom trötta fort i flaska. Så det är ju viner som i så fall ska drickas ungt och svalt, lite som du pratade om det turist.
Ja, men liksom. Precis. Ja, precis.
Man behöver upp i nivå.
Ja, och det du säger nu, det påverkar ju också vinmakningen mycket. Man brukar ofta köra en väldigt lång och långsam jäsning, också väldigt, väldigt lite racking, vad säger man på svenska? Just att den är så himla känslig för oxidation.
Precis, man vill ju skydda vinet från syra.
Ja, exakt. Vad ska man käka till Grenache? Nu finns det ju så många varianter av det, så att säga. Det är,
ja, men vi ska väl nämna lite att Grenache, om vi tar norra Spanien, så då har vi ju vina från Priorat. Där blandas den ju ofta med Carignana, eller internationella druvsorter. Men där, om man skillnaden då från Chateauneuf, där har den också väldigt karg jordmån. Alltså du har ju kisten.
Ja, precis.
Licorella. Så det är också en jordmån som värmer upp. Så att den får ju liksom en lång växtsäsong. Och där är ju vinerna ganska, eller de är ju väldigt intensiva, kraftiga. Om man då bara skulle dra en skillnad mellan Chateauneuf och Priorat, så är det ju ganska stor skillnad smakmässigt. Och kanske lite mer, om man ska dra allting över en kam, så känns det som att Prioratvinen kanske är lite mer moderna. Går lite mer mot det blåa.
Ja.
Alltså lite, i alla fall generellt, Cassis. Alltså, när jag tänker Chateauneuf du Pape, då tänker jag aldrig blå frukt, jag tänker alltid röd frukt.
Ja, alltid.
Medan Priorat är mer blått.
Ja, den kan ju också ha lite av den här liksom, sorts grusighet i sig, som kanske inte heller, om Chateauneuf har liksom mer så här finstämd mineralitet, så har Prioraten kanske mer så här lakrisbetonad mineralitet på något vänster. Om det inte är de här nakna vinerna då, som är lite.
Och sen har vi ju jättemycket Garnacha i Rioja.
Ja.
Som då ofta är en par häst med Tempranillo. Så Garnacha har vi då mycket i området Baja, där det är lite varmare, lite lerigare jordmån. På pappret inte lika bra. Men så det har ju ofta varit en blending partner där.
Ja.
Men inte för att glömma, för det finns väldigt mycket planteringar av Garnacha.
Ja, exakt.
Sen det är samma där Navarra. Har du gjort också jättemycket rosado, alltså roséviner. I den lite kraftigare stilen. Påminner kanske lite om Tavel.
Just det.
Lirax-stil, alltså den lite mer kraftiga matrosén.
Som man ju verkligen kan gilla.
Herregud, alltså det känns ju som att det borde bli nästa trend. Alltså, alla vill ju dricka svala, röda, lätta viner. Då är väl det här next step. För detta blir ju någonstans mellanlandet.
Ja, men precis, precis. Lite rosé med karaktär.
Och ja,
lite
och struktur.
Ja, visst.
Vilket jag tycker är lite häftigt, så det hade man gärna sett lite mer av.
Ja.
Tänker jag.
Vi ska heller inte glömma, nu är det inte så ofta man dricker det, men de fortifierade vinerna också från södra Frankrike som Bagnol och Mory och Rastaud och så vidare. Jag vet inte, det dricker jag ju typ aldrig, men det är ändå traditionella viner som inte får glömmas bort.
Klassiska appellationer och Grenache är ju väldigt bra starkvinsdruva, så det har ju gjorts liksom i hela Europa, mindre. Men absolut, och det är väl det vanliga problemet att vi inte dricker så mycket söta och starka viner.
Ja, exakt, hur mycket vi än tjatar om det i vinpratet.
Det spelar ingen roll. Men om man skulle ta lite vändningspunkten för Grenache, så tycker jag ändå så här att Rhône har ju satt Grenache, eller Chateauneuf-du-Pape har ju satt Grenache på kartan, och det är ju alltid Frankrike som vinmakare runt om i världen tittar på och tar inspiration ifrån. Och vi har ju, även om man kan ha olika uppfattningar om Robert Parkers betydande, så har han ju gjort fantastiskt mycket för alla producenter i Chateauneuf-du-Pape.
Ja, det har han
för
ju.
För tidigare så kunde inte vinerna såldes inte, men förrän han började resa i regionen och skriva om vinerna och började med poängsystemet, så har ju det öppnat otroliga marknader för små producenter. Och också höjt upp kvaliteten. Vilket är superintressant. Och detta skedde ju liksom på 80-talet. Och det var ju då också de här 100 poäng
Chateauneuf-erna
med 100% massa ny ek och kraftiga intensiva viner kom. Men detta bidrar också till att folk får upp ögonen för regionen och i sin tur druvsorten.
Ja.
Vilket är kul. Och det är ju samma sak med den här lite nya vågen, att man måste ju börja någonstans, och allting går ju i vågor och perioder.
Verkligen. Det känns som att norra Rhône är ju rätt trendigt nu i alla fall. Eller liksom, det är på väg upp på en trendvåg. Men det känns som att södra Rhône är väl kanske inte riktigt där, förutom då just Chateauneuf-du-Pape. Men jag tror att det lär ju komma också på samma sätt. För det är ny vår för liksom klassiska vinstilar också.
Och Roussillon, Languedoc-Roussillon, där finns det också väldigt mycket gamla vingårdar. Men där har man ju en tradition av att, liksom, att blanda. Och där, det kanske vi också ska nämna, att Grenache har ju lite olika varianter. Alltså, den har ju Grenache Blanc.
Just det.
Och Grenache Gris som är lite mer rosa.
Aha.
Och detta är ju druvor som finns i hela liksom södra Frankrike.
Rätt roliga viner ofta. Det är inte så ofta man ramlar på det, men när man gör det är ju verkligen så här, kan ju ge så här, liksom feta, härliga vita viner med liksom kryddighet och frukt på samma gång. Det kan vara skithärligt, tycker jag.
Ja, jag tycker det finns liksom hela spektrat nästan. Du har de som jobbar lite mer med ekfata, de har lite mer olja. Sen har vi de kanske lite mer nya, trendiga stilen, när man jobbar, kanske plockar lite tidigare och man gör lite syrligare, friskare, ståltanksjästa viner. Men Grenache Blanc och Gris blandas ju ofta med de här typiska druvsorterna från södra Rhône, Roussan, Massan, Bourbonnan, Claret, och även Roll.
Just det.
Så att det är ju ofta, kommer ofta ihop. Det är sällan man ser, det finns ju också, men rena Grenache Blanc och Grenache Gris-varianter.
Precis.
Så det är lite kul, tycker jag. Och jag tror just Languedoc-Roussillon, om man ska se någon typ av trend, att det är en region som jag tror kommer lyfta, och där också priserna kommer öka om sig.
Det tror jag också. Jag satt för något halvår sedan och provade tillsammans med Sören Polonius. Det var någon sån här grej som franska ambassaden där hade. Vi satt och testade igenom kanske 50-60 tillsammans från Languedoc-Roussillon. Jäklar alltså. Det var, var ju hälften var, eller kanske säga att 80% var ganska tråkigt, för det är så här lite omodernt. Men så var det verkligen några grejer som stack ut och var superroliga för nästan inga pengar alls. Så det känns som att den träden går ju onekligen ditåt. Värt att hålla koll på.
Och att i och med att det börjar bli kul med så här lite mer udda druvsorter som inte är de vanliga
terrinerna liksom.
Så att det känns ju verkligen som en region som man ska hålla ett extra öga på.
Verkligen. Ska ge lite tips också, men just det där vi pratar om mat. Det känns ju som att det är en lätt använd druva på det sättet. Att det finns ju alla stilar, men liksom kött, grillat, rotsaker, lamm, chark, allt det där. Inga
lamm,
konstigheter.
Verkligen.
Ja.
Och det beror också lite på vilken stil man är inne i. Liksom.
Precis.
Men
visst.
Man vill jobba mycket med kryddor och örter, tänker jag.
Ja.
För de har Grenache, framförallt från södra Rån och från Languedoc, har ju precis som Syrah har, den har ju verkligen mycket så här timjan, rosmarin. Jag får ofta de här verkligen Provence, även
visst.
Om det låter lite corny att säga, så finns de alltid där.
Ja, jag fattar vad du menar.
Och att bygga med, och det finns ju, det är inte viner med jättemycket tannin.
Nej.
Så man behöver inte ha det liksom råas, alltså det är liksom tuffaste köttet, utan det finns ju, ja, men som du sa, lamm, kalv, alltså allting som är liksom även vilt.
Precis. Och om man vill dricka lite, hitta lite Grenache på Bolis, om man ska ta en Chateauneuf de Pape, så tycker jag en bra liksom insteg är Gigalia igen, som är riktigt bra. De finns en nu som från 2014. Det är 80% Grenache i den och resten då Syrah och Mourvèdre.
Mm-hmm.
Så en klassisk och ambitiös i stilen, nummer 7503, 359 kronor. Sen tycker jag också att Gigondas i södra Rhône är också värt, och det är också en sån här region som levererar mycket för pengen, tycker jag. Och där gör Domaine Santa Duc gör en på 75% Grenache, och som har nummer 74048 och kostar 229 spänn. Sen är det de här på nästa fredag, så om man är sugen på den här lite mer moderna spanska, så kommer dels då i TSC nästa fredag, så kommer en vin från producenten Juan Danguera som heter Finca Largata. Så här, riktigt fräsch, ren, superhärlig. Nummer 9656 ligger på 279 kronor. Och även den här Alfredo Arribas som jag pratade om tidigare kommer med ett vin som heter Syralta Rouge.
Okej.
Den kommer inte ihåg vad den kostar eller har för pris. Jag tror att den gick på 179 eller 189 kanske. Och numret kommer jag inte ens ihåg. Men det är också en sån här jättefräsch.
Vad heter det, sa du?
Syralta.
Syralta.
Syralta Rouge. Alfredo Arribas.
Jag har ju pratat tidigare om de här Vinos de Madrid-vinerna från Commando G.
Ja.
Som är lite av en favorit. Och jag vet att de gör ju den lite enklare, den här La Bruja de Rosas.
Ja.
Den finns i beställningssortimentet. Nummer 95705. Den ligger på 199.
Ja.
Chingas.
Kul.
Den tycker jag är väldigt trevlig. Och den överraskar.
Ja, men det är ju jätteroligt. Underbart. Bra tips. Härligt. Nu blir jag sugen på Grenache.
Vintörstig.
Ja, vintörstig som alltid.
Inga konstigheter.
Ska du snart till jobbet?
Jajamän.
Service väntar.
Ja.
Trevligt.
Jag vill tacka igen för alla fina människor som kommer förbi och hälsar. Det är så mysigt.
Ja. Ja, verkligen. Tack alla som hör av sig och fortsätt med det. Och ja, men ni når oss som vanligt på vinpratarna på Instagram eller vinpratarna@gmail.com.
Ha en fin helg. Drick
ha en underbar
gott.
Helg. Ja, skål.
Skål.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.